Det kan också vara så att Iran tar till terrorism och liknande i andra länder mot israeliska eller judiska mål.
Och i Israel så är man ju i nödläge, man har flyglarm i hela landet under natten för att just vara i beredskap. Den israeliska opinionen, om vi ska säga något om den för ett sånt här anfall mot Iran, vad tror du om den?
Det vi kan säga är att det finns en stor samsyn förefaller det som inom den israeliska militären. Och jag skulle också tro, nu spekulerar jag, men jag skulle tro att stora delar av det politiska etablissemanget i Israel kommer att ställa sig bakom den här attacken. Sen vad gäller opinionen, svårt att säga, men tumregeln är ju där att om det blir ett framgångsrikt och relativt snabbt krig från Israels håll så kommer det ha starkt stöd, skulle jag tro, i den israeliska opinionen. Och om det blir ett långdraget krig med en kraftfull hämnd från Irans sida så kanske det är mer tveksamt.
Mellanösternexpert Anders Persson sa det, och sen dess har vi alltså hört uppgifter om iranska drönare mot Israel alltså. Mer om det här, reaktion från tidigare statsminister Carl Bildt om en stund. Så ska vi få följa med på skolavslutning. Det kan vi behöva så här i juni, grönskande tider. Men nu klockan 8, Ekonyheter med Per Edberg.
Och Ekot domineras också av den israeliska attacken mot Iran. Men det ska också handla om bristen på vårdplatser i Sverige och protester mot flera planerade vattenkraftverk. Men först alltså till nattens och morgonens israeliska attacker mot Iran. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är med direkt nu. Och Cecilia, det handlade om ganska omfattande attacker får man väl säga.
Ja, den största israeliska attacken mot Iran någonsin med 200 stridsflyg som attackerade 100 olika mål i Iran. Bland annat då kärnenergianläggningen i Natanz där man anrikar uran, ett forskningscenter i Tabriz, militära mål, luftförsvar och toppgeneraler, försvarschefen och ledaren för revolutionsgardet Hossein Salami har dödats under natten.
Och varför genomförde Israel den här attacken?
Ja, Israels premiärminister säger att det handlar om landets överlevnad, att Israel måste slå till mot detta existentiella hot som Irans möjliga atombomb utgör för Israel. Och sen finns det också, eller har också funnits en möjlighet just nu. Den viktigaste anledningen där är att Israel, till att Israel gör detta nu, är att Iran är så pass försvagat. Tidigare har Iran haft olika proxyarméer i regionen, framförallt Hezbollah i Libanon, som har kunnat hota Israel och vedergälla om Iran skulle attackeras. Nu är Hezbollah så försvagat att det inte längre är ett hot mot Israel. Och det här är ju också någonting som Israel har varnat för under alla år som jag har varit Mellanöstern-korrespondent. Nu sker det alltså den största attacken mot Iran någonsin.
Och hur har Iran reagerat på detta?
Ja, man utlovar en vedergällning och den har börjat med 100 drönare som har skickats mot Israel nu under morgonen.
Cecilia, hur bedömer du då risken för att det här skulle kunna utvecklas till en ännu mer storskalig konflikt i Mellanöstern?
Det beror väldigt mycket på hur USA agerar. USA har inte varit inblandat i detta men hade däremot förvarnats enligt Donald Trump. USA har ju fört förhandlingar med Iran om kärnenergiprogrammet och nya samtal skulle ha ägt rum nu på söndag i Jordanien. Så att det är oklart än så länge hur USA kommer att agera och reagera. Sen är också en stor fråga hur pass kalibrerade de olika attackerna och motattackerna blir. Tidigare har Iran svarat mot israeliska attacker med exakt så mycket vedergällning som skulle kunna accepteras eller passera utan att det skulle bli en storskalig konflikt. Men vi har ju hört i regionen och jag har hört här i Kairo under gårdagskvällen en stor oro för ett fullskaligt regionalt krig, särskilt eftersom USA nu de senaste dagarna har dragit tillbaka icke-nödvändig personal från flera ambassader, bland annat Bagdad.
säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Och vi ska hålla oss kvar vid den amerikanska inställningen till det som hänt och höra vad man har sagt från Trump-administrationen.
Utrikesminister Marco Rubio markerar att USA inte varit inblandat i attacken mot Iran. Israel har vidtagit ensidiga åtgärder, skriver Marco Rubio i ett kort uttalande. Rubio betonar att USAs främsta prioritet nu är att skydda amerikanska styrkor i regionen, och han varnar Iran för att attackera amerikanska mål. Irans ledning har tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen om Iran skulle anfallas. Vita huset uppger att president Donald Trump nu följer utvecklingen noga. Han har kallat in sina ministrar och säkerhetsrådgivare för ett akut möte om Iranläget fredag morgon. Trump-administrationen var medveten om att Israel planerar ett anfall mot Iran inom kort. Det är inte känt om Trump försökt avråda Israel från attacken. Trump hade ett samtal med den israeliske premiärministern Netanyahu i måndags. Det första korta uttalandet från utrikesminister Marco Rubio innehåller inte några formuleringar om att USA stödjer Israels beslut. Gina Lindberg, Washington.
Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi håller med om att det blir avgörande hur USA kommer att agera framöver.
Det blir avgörande för att Iran ska avhålla sig från attacker gentemot amerikanska militärbaser som finns i Bahrain, Kuwait och resten av regionen. Så det här är ju oerhört allvarlig utveckling. Så det viktigaste här är ju vad kommer att hända just i relationen mellan Iran och USA och Israel. För Iran ser ju inte den här attacken från Israel som en israelisk attack. Man kombinerar alltid Israel med USA, så att den här attacken ser de som en Israel/USA-attack. Så där blir det avgörande för USA hur man agerar. Det finns ju dessutom gulfländer som sitter runt Persiska viken som är extremt oroliga för den här utvecklingen.
Och vilka länder är det framförallt?
Vi pratar om Qatar, vi pratar om Bahrain, vi pratar om Saudiarabien, UAE, och noterar väl att Persiska viken är en hubb för global ekonomi. Ungefär 20% av världens totala energikonsumtion passerar den här regionen. Så utvecklingen där, spridningen av konflikter i den här regionen, kan ha förödande ekonomiska konsekvenser också för global ekonomi. Så det är oerhört allvarligt, den här utvecklingen vi ser idag.
Irans svar, vad kan vi vänta oss?
Erfarenheterna från förra året, april och oktober, visar att Iran kommer att svara. I vilken omfattning Iran kommer att svara, det beror helt och hållet på hur USA och EU, naturligtvis, och FN och andra internationella organisationer förhåller sig. Men framförallt USA, för att agerar inte USA tillräckligt starkt och resolut i den här situationen, så kan det här konflikten sprida sig runt Persiska viken och Gulfländerna.
Mellanöstern-experten Alexander Attarodi intervjuad av Mikael Kulle i P1 morgon. En amerikansk federal domstol beslutade under natten att tillfälligt stoppa president Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump överklagade det här beslutet och bara timmar senare upphävdes det tillfälliga stoppet av en appellationsdomstol. Trump har ju skickat nationalgardet till Los Angeles efter de protester som brutit ut där mot hans migrationspolitik. Och där är något som guvernören i Kalifornien motsatt sig. Det saknas vårdplatser i Sverige, och trots att det här har varit ett problem i många år har läget inte förbättrats enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner är läkare vid Norrlands universitetssjukhus.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och en press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig. Det är inte alltid det känns bekvämt, det måste jag säga.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år. Och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Det blir längre väntetider. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Och en av framgångsfaktorerna som Björn Eriksson nämner är att man där satsat långsiktigt på just vårdplatser. Där har resten av landet mycket att lära. Och inte minst är det viktigt ur ett beredskapsperspektiv, säger han.
För att vi ska ha ett robust system som klarar av både vardagen i fred och i en kris- och krigssituation. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
Reporter Linda Schanvel. Det kommer kritik i fallet med den spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade till brott och han hittades död strax efter att han hade blivit släppt.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency.
Det var den 11 maj som toppdiplomaten greps vid ett tillslag i Stockholm. Misstänkt för spioneri, fast på den lägre misstankegraden, och åklagaren valde att inte begära honom häktad. Ekots granskning visar att förundersökningen inleddes samma dag som gripandet och det skiljer sig från tidigare spionerimål i Sverige.
Kort efter att diplomaten släppts ur arresten hittades han död och polisen misstänkte inget brott i samband med dödsfallet. Ekot har varit i kontakt med flera vänner och tidigare kollegor till diplomaten. De är kritiska till att Säpo och åklagaren inte velat berätta något om utredningen.
Åklagaren Per Lindqvist säger att han kommer att fatta beslut om förundersökningen senare i sommar eller i höst. Men i övrigt så vill han inte ge några detaljer om misstankarna mot diplomaten.
Och sen så vill jag ogärna diskutera den här personens eventuella skuld eftersom det är en person som inte kan försvara sig.
Reportrar Per Kudo, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Daniel Öhman. För första gången på flera decennier planeras nya större vattenkraftverk i Sverige, i Värmland och i Dalarna. Det har varit protester mot detta. Hade det handlat om vindkraftverk hade den kommunala vetorätten kunnat stoppa kraftverken. Men när det gäller just vattenkraft fungerar det inte på det sättet. Och kommunalrådet i Torsby, Peter Jonsson, säger så här om det.
Det finns ju ingen vetorätt. Det är ju lite lustigt med tanke på att vindkraften kan vi ju sätta stopp för direkt. Så att det är väl inte så logiskt. Det är klart att vi borde ha någonting att säga till dem.
Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunalråd i Torsby där Fortum vill bygga två nya pumpkraftverk. I Höljes och Bastvålen. För 3 år sedan köpte Sören och Vivian Nilsen ett torp i Bastvålen. En del av deras mark kan komma att dränkas om ett pumpkraftverk byggs.
Ja, jag är väldigt ledsen framförallt, men jag är också arg. För jag tänker att det är ett övergrepp liksom på naturen men också på folk som bor här.
För vindkraften infördes kommunalt veto 2009, vilket lett till att många projekt stoppats. Någon storskalig ny vattenkraft har inte byggts på decennier, vilket kan vara anledningen till att vetofrågan kring den inte diskuterats. Erik Lövström, socialdemokratisk kommunalråd i Ånge, är ordförande för föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner.
Det verkar ju inte finnas någon nationell debatt om detta, men det är helt rimligt att kommunborgarna i alla lägen har möjlighet att påverka sin livsmiljö och säga ja eller nej till vad som ska komma till.
Trots upprepade försök under flera veckor har kristdemokratiska energiministern Ebba Busch inte ställt upp för intervju eller svarat på skriftliga frågor om sin syn på kommunal vetorätt kring vattenkraft. Vid det faluröda torpet i Bastvålen har Sören och Vivian Nilsen svårt att ta in att lokalpolitikerna inte har något att säga till om.
Det är ju uselt, liksom. Alltså, det är liksom att hela det politiska systemet är inte förberett på att det här skulle kunna hända. Man känner sig ju överkörd.
Reporter Aron Eriksson vid P4 Värmland. En plastindustri i Öjebyn i Piteå kommun brinner enligt räddningstjänsten. är det mycket rök i samband med branden och boende i området har uppmanats att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Idag är det dags för den 60:e upplagan av världens största cykelmotionslopp. Bengt Sundberg i Vetlanda ska göra sitt 40:e raka lopp.
Och sen kom det ju gamla gubbar och kärringar och cyklade och tänkte, fan, kan det cykla så lär jag kunna cykla med. Mm. Så på den vägen är det att jag börjar cykla.
Men den 40:e gången blir också den sista för Bengt.
Sen tycker jag så här, njuta lite och inte träla och slita så mycket, utan det var sista gången detta. Det blir speciellt detta, för nu så är ju mina barnbarn följa med och min son och min mor, då min dotter skulle fått med och kört, men hon skadat sig.
Och bara tanken av att cykla över målgången tillsammans med sin son och sina barnbarn och med familjen som hejar på gör honom rörd.
Det är många känslor som kan gå igenom det, så att det är nog tårar som kommer fram, då tror jag.
Kommer nästan redan nu, va?
Ja, nästan.
Reporter Felix Pettersson vid P4 Jönköping. Götaland får soligt 18-22 grader idag. Svealand och södra Norrland fram på dagen övervägande soligt och 16-21 grader. Norra Norrland däremot molnigt med skurar under dagen. 13-17 grader, i fjällen 5-10. Mikael.
P1 Morgon heter programmet. Alldeles strax ska vi på skolavslutning, men mycket denna morgon handlar om utvecklingen i Mellanöstern. Israel som attackerat mål i Iran, bland annat kärnenergianläggningar har vi ju kunnat höra. Och Iran som under morgonen svarat med att skicka 100 drönare mot Israel enligt israeliska uppgifter. Carl Bildt, tidigare moderat statsminister och utrikesminister, finns med på länk nu. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hur bedömer du situationen?
Ja, vi har krig i Mellanöstern. Det är ingen tvekan om att det som Israel har inlett nu är att betrakta som ett krig. Iran kommer att se det som ett krig. Det här kommer att pågå ett bra tag. Det kommer att spridas. Det är faror på regionen, men också vidare än så. Det finns rätt mycket vi dessvärre måste förbereda oss för.
Hur stora konsekvenser ser du framför dig?
Det är svårt att veta, men vi kan tala om de ekonomiska konsekvenserna. Vi får räkna med betydande höjning av oljepriserna. Det gläder väl framförallt Vladimir Putin, men inte så många andra. Du kan räkna med ett höjt terrorhot som ligger kanske över hela världen i någon utsträckning, men framförallt i regionen. Vi vet inte hur Iran kommer att, eller vilken förmåga som Iran har att slå tillbaka. Men på ett eller annat sätt kommer man att slå tillbaka. Och vi har ju att räkna med att de amerikanska ansträngningarna för att få en diplomatisk uppgörelse, de får nu läggas till historieböckerna.
Varför skulle det vara självklart att det här eskalerar till en större konflikt?
Därför att det är mycket sannolikt att Iran kommer att svara på detta. Ingenting är säkert i en sån här situation, men det är mycket sannolikt. Nu sägs det att de svarar med att skicka drönare. De kommer väl det israeliska försvaret i stor del att kunna hantera. Men sen finns det ju en betydande risk för att Iran kommer att slå till mot israeliska mål var helst de ser det. Nu är det inte längre bara en konflikt, nu är det ett krig. Och ett krig förs med alla möjliga medel över kanske rätt stora geografiska avstånd också.
Vi hörde tidigare under morgonen Peter Halldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap, som var mer inne på linjen att det kanske blir ett balanserat svar från Iran och att man kanske inte ska gå händelserna i förväg och se en större konflikt. Vad talar för att det skulle kunna bli något mer balanserat?
Att det finns en, jag vet inte vad ett balanserat svar skulle vara egentligen, jag vet inte vad han menar med detta, men jag tror att Iran är då rädda för att till att börja med hur mycket förmåga har de kvar. Israel slår ju ut betydande delar av deras förmåga. Det innebär att de förmågor de har kvar kanske ligger mera på nivån olika typer av terrorattacker. Om man slår ut stora delar av deras förmåga med ballistiska robotar och deras flygvapen som inte är mycket att hänga i julgran i alla fall, så får de ju ta till andra medel. Och vilka de medel är det? Det vet man ju inte riktigt. Sen tror jag långsiktigt om man tittar på detta så är ju farhågan att icke-spridningsregimen för kärnvapen kommer nog förmodligen att haverera med detta. Jag tror att Iran kommer nu att ha mer, alltså de hade inte för avsikt att skaffa kärnvapen nu, det säger ju alla underrättelseorganisationer. Nu tror jag de kommer skaffa sig eller försöka skaffa sig kärnvapen, men det kommer ju ta betydande tid. Men möjligheten att förhandlingsmässigt förhindra nationer att skaffa kärnvapen har nu skjutits i sank med det här.
Hur bedömer du i den här situationen då, där du ser stora risker, hur bedömer du att omvärlden kan agera för att minska risken för att det eskalerar allt för mycket?
Just nu är väl möjligheten att agera relativt begränsad, måste jag säga. USA som sagt hoppas, de skulle ha haft en förhandlingsomgång med Iran på söndag. Sannolikheten för att den kommer att äga rum är väl synnerligen begränsad. Sen vädjar alla till Iran att inte slå tillbaka. Men man ska klart för säga att det här var inte, eller med all sannolikhet, bara en attack under några timmar under natten. Jag tror att detta är en attack från israelisk sida som kommer att fortsätta under relativt betydande tid. De allra djupast liggande iranska anläggningarna slår man inte bara ut med en attack. Israel har inte riktigt de vapen som skulle göra det möjligt, utan det krävs säkert ihållande attacker under en längre period. Det förefaller att man inriktar sig rätt mycket under natten på att slå ut delar av den iranska ledningen med riktade attacker i Teheran, snarare än andra saker.
Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, stort tack för att du var med i P1 Morgon apropå israeliska angreppen mot Iran här under natten och morgonen. Nu om den blomstertid som kommer, en skolavslutningsvecka runt om i landet och en tid av avslut, frihet som väntar, sommarlov. Vid Mariefreds kyrka så finns Kerstin Svensson, reporter på P4 Sörmland, och ja, vi lyssnar väl hur det låter.
Ja, jag befinner mig vid Mariefreds skola i Sörmland. En FT9-skola med nästan 800 elever. Och här vid kyrktrappan så står alltså mellanstadiet nu för att jag sjunga för flera hundra föräldrar som står här vid skolan nu. Och nu har jag plockat ut 3 stycken förväntansfulla mellanstadieelever. Vi har Nelly i 5A. Hur känns det idag, Nelly?
Det känns jättebra.
Du, hur mycket har ni repeterat för den här dagen?
Jättemycket. För att sjunga alltså.
Är det en speciell känsla på skolavslutningen?
Ja.
Och sen har vi Melker också i 5A. Finklädd dagen till ära, precis som alla andra här idag. Hur känns det?
Ja, det känns väldigt bra.
Och sjunga blomsterdino kommer, är det en speciell känsla?
Ja, sådär.
Du, vad ska du göra på ditt sommarlov nu då?
Ja, bada. Mycket i min nya pool och vara med många kompisar.
Har du längtat efter det här?
Ja.
Sen har vi Lycke i 5B. Lycke klädd i vit kjol och blus. Hur känns det just nu?
Bra.
Du, det här att sjunga den blomstertid nu kommer. Ni går ju 5A. Ni har ju gjort det några gånger. Hur har det varit?
Det har varit bra.
Hur mycket kan ni träna då?
Lite.
Vad ska du göra på ditt sommarlov?
Åka till Italien.
Ja. Har du längtat efter det här?
Ja, väldigt mycket.
Och just den här dagen, vad händer sen efter att ni har varit inne i kyrkan nu? För nu travar ju alla i mellanstadiet in här.
Vi typ firar med klassen och sen går vi på sommarlov.
Och sen har vi fröken här som heter?
Susanna heter jag.
Du har en krans i håret, prästkragar, du har en vit klänning på dig. Hur känns det just nu?
Det känns, ja, det är overwhelming måste jag säga. Det är fantastiskt med alla eleverna. Alla är så finklädda och de är så duktiga och de har övat på den här sången så länge. Och det, ja, de är värda ett sommarlov nu.
Behöver läraren också sommarlov?
Ja, det gör vi. Alla behöver nog lite vila nu. Men det har varit otroligt fint år och alla har kämpat jättebra. Vi lärare också, så vi är också väl förtjänta av ett lov.
Och nu kommer det här fortsätta hela förmiddagen med skolavslutning här i kyrkan.
Ja, nu är vi i kyrkan och alla klasser ska sjunga varsin sång. Och sen har vi ju stipendieutdelning, rektorn har. Sen efter det så går vi till skolan igen och där kommer vi gå in i klassrummet och ha lite egen avslutning. Mm.
Ja, så är det vid Mariefreds skola i Sörmland i den vackra försommarmorgonen här.
Och grönskan och sommarlovet som bara ligger där och väntar framför alla eleverna. Kerstin Svensson, reporter på P4 Sörmland, gav oss lite bilder därifrån. När det planeras ny vattenkraft i stor skala för första gången på decennier i Värmland och i Dalarna så finns det inget kommunalt veto på samma sätt som det finns för vindkraft. Trots att bygget kan få stor lokal miljöpåverkan så kan till exempel två stora pumpkraftverk byggas i Torsby i Värmland, vare sig de lokala politikerna vill det eller inte.
Vi äger ingen mark där, så vi är ingen marksakägare och det finns ju ingen vetorätt. Så egentligen så vet jag inte om vi har någonting att säga till om man ska vara riktigt eller.
Vad tänker du om det?
Nej, det är ju lite lustigt med tanke på att vindkraften kan vi ju sätta stopp för direkt. Så att det är väl inte så logiskt att det ena har vi ingenting att säga till om och det andra där kan vi säga nej direkt.
Socialdemokraten Peter Jonsson är kommunalråd i Torsby, en kommun där idag finns 15 vattenkraftverk. Nu utreder energibolaget Fortum möjligheterna att bygga två nya pumpkraftverk i kommunen. Anläggningar där vatten släpps eller pumpas mellan två stora konstgjorda vattenmagasin för att producera eller konsumera och lagra energi. Bolagets Sverige-vd Peter Strannegård svarar diplomatiskt på huruvida det är positivt att de, till skillnad mot vindkraftsplaner, inte behöver oroa sig för att kommunpolitiker ska skjuta projekten i sank.
Jag vet inte, men jag vet så mycket att det sker extremt nogsamma miljöprövningar, att vi har ett strikt regelverk på plats i Sverige med överklagande möjligheter och så vidare för att säkerställa att allt som vi byggs ändå görs på ett rättssäkert sätt då, kommunalt veto eller ej.
Det är decennier sedan ny vattenkraft byggdes i stor skala i Sverige. Kanske är det därför frågan om kommunalt och politiskt inflytande i tillståndsprocessen inte diskuterats eller införts. För vindkraften infördes kommunalt veto 2009 och det har lett till att många projekt stoppats. Erik Lövström, socialdemokratiskt kommunalråd i Ånge och ordförande för föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner, tycker att ett kommunalt veto bör införas när vattenkraftsutbyggnad nu återaktualiserats.
Det verkar ju inte finnas någon nationell debatt om detta, men däremot ska vi väl försöka påminna våra kamrater i både riksdag och regering om att det vore önskvärt.
För 3 år sedan hittade Vivianne och Sören Nielsen sin drömplats i form av ett falurött torp med tillhörande 70 hektar mark i skogarna vid Bastvålen i Torsby kommun.
Du ser ju hur vackert det är. Och sen så finns det ju ett väldigt rikt djurliv här. Och så var det också att jag ville ju gärna köpa skog för att skjuta den.
Vid infarten till deras skogliga dröm står en skylt med ordet Fortum målat i grönt, överkryssat med röd färg. En tydlig markering mot det bolag som utreder om en mindre yta av deras mark ska bli del av det övre vattenmagasinet för ett nytt storskaligt pumpkraftverk.
Det vill ju störa allt vad vi har drömt om i verkligheten. Ja.
Det skulle ju vara absurd. Det var ju inte alls därför jag gjorde det här. Jag har ju jobbat flera år på att göra någonting som det här och det skulle ju förstöra allt.
Paret har skrivit till kommunen och länsstyrelsen. De har också engagerat sig i en lokal intressegrupp mot pumpkraftsplanerna. Vivian har svårt att ta in att kommunpolitikerna som ju ska ta tillvara kommuninvånarnas intressen inte har något att säga till om.
Ja, det är ju jättedåligt. Det är ju uselt liksom. Alltså, det är ju liksom att hela det politiska systemet är inte förberett på att det här skulle kunna hända. Man känner sig ju överkört och det vill man inte. Man vill inte att någon som är så stor ska komma här och bara bete sig och ta folks mark för att tjäna pengar.
Ordföranden för föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner, Erik Lövström, han tycker att kommunerna borde få mer att säga till om kring eventuella nya vattenkraftverk.
Det är helt rimligt att kommunmedborgarna i alla lägen har möjlighet att påverka sin livsmiljö och säga ja eller nej till vad som ska komma till. Oftast då genom sina folkvalda politiker men också genom de olika sätt som man uttrycker sin åsikt. om och för.
Det tycker även Torsbys kommunalråd Peter Jonsson.
Jag tycker väl att kommunen är väl en viktig spelare här. Alltså det gäller ju våra kommuninvånare framförallt. Hur påverkar det dem? Hur påverkar alla markägare, skogsägare? Det är klart att vi borde ha någonting att säga till dem.
Trots upprepade försök under flera veckor har kristdemokratiska energiministern Ebba Busch inte ställt upp för en intervju. Hon har heller inte svarat på skriftliga frågor om sin syn på kommunalt inflytande över ny vattenkraft. Tillbaka till Sören och Vivians torp i Bastvålen som i en nästan komisk kontrast till det pumpkraftverk som planeras att byggas delvis på deras mark saknar både vatten och el.
Nej, nej, men vi håller på att sätta upp solceller. Men det har ju varit en jättestor grej att reda ut hur vi skulle göra det. För som det är nu så är det ju varken vatten eller ström. Men de står det här, de ska komma upp ganska snart denna veckan, ja. Och sen ska vi pumpa upp vatten från brönen och sen så kommer det bli så man kan vara här hela året runt.
Det blir elproduktion och det blir pump också här, du.
Ja, om det blir en liten vattenpump i brunnen, va? Det blir inte ett kraftverk.
Kraftverk i småskala och storskala i Värmland. P4 Värmlands reporter Aron Eriksson, reportagemakare här. Och ansvarig minister som sagt har inte gått att nå trots upprepade försök för kommentar. Vi har mer på gång här. Det gäller plast i haven bland annat om en stund. Men nu tar vi och tittar till nyhetsläget. Ekots Per Edberg har kommit in i studion när klockan visar 8:30.
Israel har under natten och morgonen attackerat ett stort antal mål i Iran. I flygattackerna har kärnanläggningar i Iran träffats, uppger atomenergiorganet IAEA. Det har inte noterats någon ökning av strålningsnivåerna enligt IAEA. Israel har även riktat in sig på rent militära mål och iransk tv uppger att chefen för revolutionsgardet dödats samt chefen för armén. Även 6 kärnfysiker ska ha blivit dödade enligt statlig iransk television. Israels premiärminister Netanyahu har vid 2 tillfällen sedan attackerna inleddes under natten hållit tal och han har sagt att anledningen till attackerna är att Iran är nära att kunna börja tillverka kärnvapen och att Iran utgör en existentiell fara som vill förinta Israel. Irans högsta andlige ledare Ayatollah Ali Khamenei har sagt att Irans svar mot Israel kommer att bli kraftfullt och smärtsamt. Och enligt den israeliska militären har Iran under morgonen skickat över 100 drönare mot Israel som svar. Men det finns inga rapporter än om huruvida de ställt till någon skada eller blivit nedskjutna. Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén säger att nattens händelser var den största israeliska attacken hittills mot Iran. Runt 200 israeliska flyg ska ha attackerat ett 100-tal mål. Och hur det här nu utvecklas framöver kommer bland annat påverkas av USAs agerande enligt Udén. USAs utrikesminister Marco Rubio säger i ett kort uttalande att USA visste om att det här anfallet skulle genomföras men att USA inte på något sätt deltog i anfallet. Ekonomiekot nu, Ylva Tidevall.
Och Ekonomiekot börjar med färska inflationssiffror från SCB. Inflationen landade på 2,3% i maj enligt måttet KPIF. Och med oss har vi ekonomireporter Filip Ramqvist. Vad är det som har drivit inflationen?
Ja, siffran är densamma som den preliminära som kom här för någon vecka sedan, 2,3%. Nu vet vi detaljerna. Elpriser har stigit med drygt 10% i maj jämfört med maj i fjol. Logi och hotell steg med drygt 13% och sen har vi maten, mat och dryck som steg med 5,2% i maj. Och då var det kaffe, choklad och mejerivaror som var det som drev på mest.
Och nästa vecka kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Kommer det här påverka deras beslut?
Ja, redan när den preliminära siffran kom så var det många som öppnade för att Riksbanken, hade man tidigare sagt, de var färdiga med sina räntesänkningar men att det nu skulle bli fler räntesänkningar i juni redan. Och då får vi se nästa vecka hur Riksbanken agerar på onsdag.
Tack Filip Ramqvist. Israels attack mot Iran har fått oljepriset att skjuta i höjden. Både den amerikanska oljan och nordsjöoljan steg med över 9% efter nyheten. Det är den största ökningen under en dag sedan 2020. Ett fat nordsjöolja kostar just nu $74.25. Börserna i Asien har också reagerat på attacken. Tokyobörsen ned med 1%, Shanghai minus 0,6% och Hongkong minus 0,7%. Och nu om att takten för kvinnors löneutveckling saktar ned och om utvecklingen fortsätter i samma tempo som de senaste 10 åren kommer det dröja 44 år innan kvinnors och mäns inkomster blir lika. Det visar en ny rapport från Swedbank. Kvinnor tjänar 6 000 kronor mindre än män varje månad. Tidspressen ökar i försöken att sälja konkursade Northvolt. Redan i sommar kan en affär behöva bli klar för att det ska bli framtida batteritillverkning i Skellefteå. Det säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Det ska nog finnas förutsättningar under sommaren om det är någon som är beredd att köpa det som en pågående batterifabrik.
Men om någon köpare skulle lägga ett första bud som inte är bindande så kan tiden förlängas.
Då finns det kanske ett intresse att hålla det här, att inte börja med en total avveckling om man kommer in i en sån förhandling.
Ja, tiden håller på att rinna ut i försöken att hitta nya ägare till konkursade Northvolts fabrik i Skellefteå och även för utvecklingscentret i Västerås, säger Kubu.
En process måste ju gå hyfsat snabbt där.
Den senaste tiden så har 2 intressenter dragit sig ur förhandlingarna. Trots de här bakslagen så hoppas han fortfarande att det går att sälja det hela som en batterifabrik. Men om det tar för lång tid så är alternativet att det blir någon helt annan verksamhet istället.
Det är ju många konkurser som avvecklas på det sättet.
Reporter här var Viktor Jensen. Och nu ett lyssningstips.
Det talas om en stålrevolution i norra Sverige, men det saknas inte hinder.
President Trump said he's going to raise steel tariffs to 50%.
Det skapar fruktansvärt mycket osäkerhet.
Stegra och Hybrid satsar miljarder för att få till fossilfritt stål. Men hur går det egentligen? Lyssna på Ekonomiekot extra.
I appen redan i eftermiddag och i P1 imorgon klockan 11.35. Det var allt från Ekonomiekot den här morgonen.
Men fler nyheter, det fortsätter vi med från Vetenskapsradion allra närmast. Joakim Lindvall, bland annat om sjögrodor och laxparasiter.
Ja, för första gången kan laxparasiten Gyrodactylus salaris, även kallad för laxdjävul, konstateras på den svenska västkusten norr om Göta älv. Parasiten som är hittad i Munkedalsälven fäster utanpå värddjuret och kan orsaka hög dödlighet hos laxfiskare, det skriver Havs- och vattenmyndigheten nu på morgonen. Förra året så började kampen mot sjögrodan i Sverige, en främmande art som hotar inhemska grodor. Men trots att ett 60-tal individer sköts bort och tonvis med salt hälldes i dammen för att ta död på ägg och yngel så återstår många grodor.
I dammen så har jag hittills hört 5-6 hannar som har ropat, och då kan man ju också utgå från att det finns honor som håller sig lite mera dolda.
Claes Andrén är grodexpert och står och spanar vid sjögrodedammen som ligger alldeles intill en skola i Tyresö.
Och sen alldeles nedanför dammen så har vi ju kustlinjen. Ja, jag hörde nog ungefär lika många där.
Hopp! 2! 3! 3 stycken bara plumsade i när jag närmade mig.
Yrkesjägare från invasiva arter har nu under juni skjutit alla sjögrodor de kunnat hitta på uppdrag av Naturvårdsverket.
Bekymret är att de äter allting som de kan få in i munnen. Så de äter andra grodor, de äter småfåglar, de äter alla typer av ryggradslösa djur som de kommer åt. Så att de är helt enkelt väldigt konkurrensstarka och slår ut de grodorna som finns i samma område.
Sjögrodan finns inte naturligt i Sverige, utan de här har rymt från en privatperson. Och Naturvårdsverkets bedömning är att de har kunnat sprida sig under några säsonger innan de upptäcktes förra året. Och det kommer bli en stor, kanske omöjlig, utmaning att bli av med dem.
Att eliminera populationen här, det tror jag är väldigt svårt.
Tror du då att som sjögrodan är här för att stanna?
Det finns nog risk för det.
Det sa Claes Andrén, grodexpert och reporter var Karin Gyllenklev. Nu ska det handla om det här. K-pop, koreansk popmusik som har blivit ett globalt fenomen med inflytande långt utanför musikvärlden.
I think we can no longer ignore the influence that popular culture has, and especially when you look at K-pop.
Vi möter Flora Smith, doktorand från Nederländerna, under en forskningskonferens om koreansk popkultur.
You can clearly see that fandom is a strong social force nowadays, and it has sociological consequences. It's really important to research that as well.
Hon menar att K-pop har blivit ett betydande forskningsområde eftersom populärkulturen har en allt större inverkan på samhället. Tidigare har den setts mer som fulkultur, men nu får den ett större erkännande. Själv forskar hon om de mindre glamorösa aspekterna av artistlivet inom industrin.
I'm not a K-pop fan myself. I'm a fan of dystopian industries. Let's just say it like that. I think K-pop fits well into that.
K-pop är en del av en större koreansk kulturindustri där film och tv också fått ett stort internationellt genomslag. Sydkorea använder det här för att stärka sin internationella närvaro. Ett exempel på fenomenet soft power som syftar på ett lands förmåga att påverka genom kultur, värderingar och diplomati snarare än genom ekonomisk eller militär makt. Det här är ett ämne som många forskare nu är intresserade av, bland annat doktoranden Wan Xing Lü från Peking.
There are more and more researchers from other countries. They view the K-pop like something they can imitate and learn from and to build their soft power.
Och reporter här var Elsa Östlund. Och så kan vi konstatera att Japan nu ger sig in i kampen om de amerikanska forskarna. Tidigare veckan kunde vi berätta att Svenska vetenskapsrådet utlyser ett bidrag för att locka internationella forskare bland annat från USA. Men nu har den japanska regeringen bestämt sig för att satsa 700 miljoner US-dollar på att locka forskare. Det rapporterar nyhetssajten Nikkei Asia.
Och fredag morgon är det. Vi följer fortsatt händelseutvecklingen mellan Israel och Iran. Nu kommer precis uppgifter på nyhetsbyråerna om att Israels militär säger sig ha börjat värja sig mot de iranska drönare som skickats mot landet. Där följer vi löpande. Så har Peter Morgon också fått en kommentar från utrikesminister Maria Malmer Stenegard apropå det som händer. Citat, vi ser mycket allvarligt på situationen. Ytterligare eskalering i en redan spänd och instabil region är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet. Regeringen uppmanar parterna till återhållsamhet och att undvika eskalering och vi följer utvecklingen mycket noga. Det skriver alltså utrikesminister Maria Malmer Stenegard till P1 Morgon. Och vi återkommer i detta ämne lite senare. Men vi har ju också stannat till i Nice för FNs havsmöte där. Det stora problemet med plast i världshaven är någonting som diskuteras på detta möte. Och en fråga som varit svår att komma överens om för världens länder. Ekots klimatreporter Mona Hambrius är på plats i Nice och bevakar mötet och berättade lite tidigare i morse om problemet med just plast i haven.
Som du nämnde så är det enorma mängder plast som läcker ut i haven varje år och som finns där. Det samlas där och byggs på år för år eftersom det här inte bryts ner och försvinner utan bara ökar i mängd. Och jag såg någon siffra som någon organisation hade tagit fram för några år sedan om att mängden som läcker ut i havet skulle motsvara vikten av en Titanic varje dag som hamnar i havet. Jag vet inte om det stämmer precis exakt, men det är någonstans i en sån storleksordning som vi pratar om. Och det här har lett till att det har bildats öar av plastskräp i Stilla havet till exempel. Sen har vi det här med mikroplaster när de större plastbitarna bryts ner till väldigt små fragment som ändå stannar kvar i havet, så är de osynliga för ögat ofta, men de hamnar i djur, i våra egna människokroppar. Vi får i oss det här med maten, det finns överallt på jorden. Så det här är ett av de största problemen vad gäller havsmiljön.
Och ett problem som varit uppmärksammat sedan tidigare, så på den här konferensen, FNs havsmöte i Nice, vad har man då om något kommit fram till när det gäller det här problemet?
Ja, för några dagar sedan så var det 95 länder som gick ut med att de hade kommit överens om att de vill se ett ambitiöst avtal om just plast, hur man ska kunna minska plastens negativa konsekvenser. Det här är ju en förhandling som har pågått under flera år vid sidan av i ett eget spår inom FN. Och där har man stött på problem nyligen. De strandade här i Sydkorea strax före årsskiftet. Nu vill man gjuta nytt liv i den här förhandlingen. Och det handlar ju om att man ska ta hand om avfallet på ett bättre sätt, att det inte ska hamna i havet. Vilka kemikalier kan få ingå i plast? Hur kan man återvinna en större andel? Det är idag väldigt liten andel som återvinns. Och behöver vi så här mycket plast överhuvudtaget, eller kan man helt enkelt minska på mängderna?
Och vad talar då för att man ska komma närmare en överenskommelse och lösningar på det här?
Ja, det är det man försöker jobba upp nu på det här mötet där de här länderna har gjort den här överenskommelsen. Men det är fortfarande väldigt svåra frågor som man är oense om. Det här med avfallet, att det ska skötas bättre, det är de flesta eniga om. Men när det gäller det här med produktionen, om vi eventuellt skulle minska produktionen av plast och styra hur den ska göras på olika sätt, där är det många länder som motsätter sig det. Och det är framförallt då länder där det finns stora intressen med bolag som arbetar med plasttillverkning och även oljeländer, eftersom olja är ju den huvudsakliga råvaran till plast. Så det är också en viktig produkt för alla oljeproducerande länder.
Så Mona Hambreus, Ekots klimatreporter, hon är i Nice och följer FNs havsmöte där.
Bangkok, fredag. Efter 2 år fick mannen nog av sin grannes skällande hund och släppte då ut sina 2 stora ormar i trapphuset som en varning. En video på Facebook visar hur de 2 ormarna krälar på stengolvet utanför hundägarens dörr i ett lägenhetshus någonstans i Bangkok. Efter att videon fått spridning på nätet agerade till slut hyresvärden, som inte tillåter några husdjur alls i byggnaden. Enligt tidningen Bangkok Post fick hundägaren böta motsvarande 3000 kronor och ombads göra sig av med hunden. Ormägaren klarade sig med en skriftlig varning men fick inte heller ha kvar sina ormar. Här i Bangkok är det ganska vanligt att lägenhetshus inte tillåter husdjur, så är det också där jag bor, men fusket är omfattande. Det blev tydligt för alla i samband med jordbävningen den 28 mars. När den skakande marken satte skyskraporna i gungning flydde de boende ut och tog förstås med sig husdjuren de hållit gömda i lägenheterna. På sociala medier spreds bilder från uppsamlingsplatser utanför påstått husdjursfria lägenhetskomplex, där så gott som varje hyresgäst satt med sina uppskrämda chihuahuor, pomeranier och dvärgschnauzers i famnen. För den urbana medelklassen har husdjuren blivit en allt viktigare statusmarkör. Enligt tidningen The Nation finns nu över 5,3 miljoner husdjur i Thailand. Den samlade husdjursmarknaden, alltså djurmat, tillbehör, veterinärtjänster och annan vård, har växt med i snitt 17,5% de senaste 5 åren och uppgår nu till över 20 miljarder kronor. 2023 öppnade över 600 nya djursjukhus och kliniker runt om i Thailand. Särskilt är det inom wellness och specialiserade spabehandlingar som utbudet växt. Här i Bangkok finns exklusiva hundsalonger som erbjuder inpackningar med mineralrik lera från Okinawa eller behandling med ekologiska ayurveda-örter som salongen hävdar ger pälsen mer studs och volym. Jag vet inte om det finns ett samband, men samtidigt som thailändarna satsar så mycket på sina fyrfota vänner står landet inför en demografisk kris. Experter larmar om att det inte fötts så här få barn i Thailand på 75 år och prognoserna visar att dagens befolkning på drygt 71 miljoner riskerar att krympa med 30 miljoner människor under det närmsta halvseklet. Det genomsnittliga födslotalet är nu nere på ett barn per kvinna i nivå med länder som Sydkorea och Singapore. Det som oroar demograferna här är att Thailand håller på att bli åldrat innan det blivit rikt. Någon slags föräldrainstinkt att vilja ta hand om något litet verkar trots allt vara utbredd. Utmaningen för Thailands beslutsfattare är nu att förstå varför så många föredrar en beagle framför barn. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
Hem till Sverige då och Kulturnytt med Jens Möller om konst i norr.
Ja, ett kreativt kaos av färg, vinylskivor och hönsnät. Så ser det ut när fyra konstnärer förbereder ett gemensamt verk. Det ska nu ställas ut i Råneå konsthall. Karin Mamma Andersson är en av konstnärerna.
Typ 11:30 i natt så städade vi. Så då kan du ju gissa hur det såg ut innan det. Nej, men eftersom vi håller på med både fönster, måla på fönster och bygger tredimensionella skulpturer och måla på väggar och ja, gör allting, gör teckningar också, så blir det kaos. Det är alla material på en gång.
I det lilla samhället Råneå, 4 mil norr om Luleå, jobbar hon med Robert Hurula, Sofia Viol och så Bella Rune som säger att deras metod liknar en vikteckning där en ritar fötterna, nästa ritar benen och resultatet blir en helt oväntad helhet.
Så det är väl liksom, kan man säga, själva formulan. Och sen har vi expanderat den i rummet. Så att hela tiden så går vi in och ut i varandras arbeten och speglar och vänder och vrider och gör tillsammans.
Idén till det här samarbetet kommer från Karin Mamma Andersson. Och Robert Hurula, som också är sångare och artist, säger att det var enormt att bara få frågan om att medverka.
Jag sa till henne att jag hade hängt med och kokat kaffe lika gärna. Bara för att det är kul att vara med och kolla när det sker. För jag älskar hennes målningar och jag tycker hon är den största vi har faktiskt i landet här. Ja, så är det.
Alla fyra har en koppling till Luleåområdet, 3 till Råneå specifikt. Och så här långt har grupparbetet varit fruktbart, det säger Karin Mamma Andersson.
Man går ut från sin vanliga zon där man alltid annars har en metod att göra sina grejer. Nej, det är faktiskt en dröm. Det är jättekul.
Imorgon är det vernissage för utställningen då i Råneå konsthall. Reporter här Anna Lidé, P4 Norrbotten. Filmstjärnan Julianne Moore är fortsatt nyfiken på nya roller. Nyligen gjorde hon en huvudroll i Pedro Almodovars The Room Next Door. Nu är det istället något helt annat när Moore spelar beskyddande mor i thrillern Echo Valley.
You're bleeding? Okay. Okay, calm down. Breathe.
I'm always really attracted by relationship stories. That's the dynamic that really drives our lives.
Jag dras till roller där det finns starka relationer, säger Julianne Moore, som spelar en mamma, Kate, med en missbrukande vuxen dotter som en natt kommer hem med blod på tröjan och en fruktansvärd historia rullas upp. Kate, hon gör allt för sin dotter och bestämmer sig för att sopa igen spåren efter det brott dottern begått. Echo Valley är en thriller med starka känslor på utsidan, ett helt annat skådespel än i den mer meditativa The Room Next Door.
In The Room Next Door, it was really sort of a meditation. The meditation on friendship and on mortality. And I think also a political statement as well. So tonally we're dealing with a very different kind of film.
Så här får Julianne Moore gå från ett mer finstämt spel där mycket rörde sig inuti karaktärerna till ett spel där åskådarna ska sitta på helspänn och inte veta vad som ska dyka upp.
You know, so you always want to make the audience feel like they're on the edge of their seats and that anything could happen at any time.
I took care of it. All of it.
Skådespelaren Julianne Moore intervjuad av Kulturnytts Björn Jansson. så lite tung musik. Det legendariska hårdrocksbandet Iron Maiden firar 50 i år och är nu i Stockholm för två konserter. Kulturminns Joakim Silverdahl var på Tre Arena igår kväll och tycker att jubilarerna skötte sig väl.
Alltså det är bara att lyfta på hatten till alla 65-plussare på scenen. Fingrarna glöder, det långa håret bara flyger och sångaren Bruce Dickinson har ju bara en hastighet. Det är gasen i botten.
Det låter som väldigt bra energi det där. Alltså hur firades det här jubileet?
Bandet spelade favoriter från sina 9 första album och så bakom scenen så fanns en enorm LED-skärm med illustrationer från Maidens olika eror. Så det är allt från den enorma pyramiden från Power Slave till den otäcka gränden från Killers till exempel.
Var det några låtar då som stack ut lite extra?
Det mäktigaste var att få höra publiken när de vrålade när Rime of the Ancient Mariner drog igång. Det är alltså en 13 minuter lång låt som bygger på en dikt av Coleridge från 1700-talet. Annars var mina personliga favoriter nog Seventh Son of a Seventh Son och låten Iron Maiden av då Iron Maiden från skivan Iron Maiden. Ren gitarrglädje bara rakt igenom och en publik i extas.
Joakim, du verkar ju väldigt entusiastisk. Fanns det någonting som inte funkade riktigt lika bra?
Ibland kan jag tycka att LED-skärmen blir lite mer krycka än någon slags wow-faktor. Och sen är det ju så att Bruce Dickinson ändå måste kämpa för att komma upp till de allra högsta tonerna. Men han har hittat ett lite fiffigt sätt att lösa det där på. Han tittar på publiken och så skriker han Stockholm! Och så fyller då drygt 30 000 personer i. Så om det här är vad som räknas som gubbrock nu för tiden så är jag bara all in. Det här är ju då PRO-metal i världsklass.
Säger recensent Joakim Silverdahl sist i Kulturnytt.
Och 5:09 när vi får en väderprognos för denna fredag. SMHIs Caroline Wahlberg, du kan väl berätta vad du ser på väderkartorna.
Ja, och det är ju så att det är varme luft som tar sig in över landet och i helgen kan vi i både södra och norra Sverige nå högsommartemperatur med omkring 25 grader. Idag blir det i allmänhet inte riktigt lika varmt, men i södra halvan av landet väntas vi nå strax över 20 grader på de flesta platser. Och det blir även gott om sol, men i Norrland ska ett område med moln passera norrut och i främst Lapplandsfjällen något regn. Risken för bränder i skog och mark är stor i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län samt i Skaraborgsområdet och i fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. Prognos till imorgon bitti, Götaland med Öland och Gotland. Mest soligt och på Öland och Gotland 16-20 grader, på fastlandet 18-23 grader lägst vid kusterna. I natt klart eller nästan klart och 5-10 grader, svag vind. Svealand, soligt väder med en del höga molnslöjor och på dagen 18-23 grader lägst vid kusterna. I Värmland och Dalarna sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar, annars svag vind. I natt klart eller nästan klart 7-10 grader och svag vind. Södra Norrland. Först molnigt men efterhand allt soligare och 18-23 grader. Närmast kusten i Medelpad och Ångermanland lite svalare med omkring 15 grader. Vind omkring syd med tidvis friska vindbyar. I natt klart till halvklart 8-12 grader och svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Moln passerar under dagen norrut och det blir 14-18 grader. Framåt kvällen i Västerbotten och södra Lappland soligt. I natt varierande molnighet, mest uppehåll och 8-12 grader. Först svag vind under dagen, efterhand sydlig vind med tidvis friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet och tidvis något lätt regn, 5-15 grader, lägst på Karlfjället i norr. Från eftermiddagen är södra fjällen soligt och lite varmare. I natt allmänt molnigt, lokalt någon skur och 5-10 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, från kvällen västlig eller sydvästlig och i natt på Karlfjället i Jokkmokksfjällen och Kirunafjällen hård vind. Och så en sjörapport där samtliga farvatten får god sikt. Skagerrak, Kattegat och Öresund. Syder sydost 3-7 meter i sekunden. Vänern växlande 1-5. Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 7-11. Södra Östersjön. På norra delen växlande 1-5. Annars ost 3-7, ikväll tillfälligt 5-10. I natt allmänt ost 3-7. Sydöstra mellersta och norra Östersjön. Omkring nord 5-9. Ikväll närmast svenska kusten växlande 1-5. I natt allmänt nord 1-5 eller vid svenska kusten växlande. Ålands hav och skärgårdshavet. Omkring nord 3-8. Ikväll växlande 1-5. Bottenhavet och norra Kvarken. På svenska sidan syd och ökande till 3-8. På finska sidan nord eller nordväst 3-8. I natt allmänt syder sydväst 5-9. Och så slutligen Bottenviken. Växlande 1-5. Ikväll syd eller sydväst 5-10 meter i sekunden. Och där slut från SMHI. Åter till Mikael Kulle.
Och det är Peter Morgon som gör fredag den 13 juni. Vi har en halvtimme kvar. Vi kommer få en hel del nyheter om bara en stund. Sen ska vi fortsätta uppdatera oss om det senaste vad gäller Israel och Iran. Konflikten som präglat denna morgon. Vi kommer koppla upp vår korrespondent bland annat då. Vi har också möjligheter att göra oss hörda om vi vill som lyssnare. Ring P1 väntar ju 9:30. Thomas Tengby kan man få prata med idag.
Så är det. Och man kan få prata med Sverige. Det är kanske ännu viktigare. Vad är det ni vill prata om idag? Det är fredag, det är sista Ring P1-sändningen för veckan. Det är sommar och det är kanske soligt också. 020 22 1010 är numret till vår sluss. 020 22 1010. Idag är dagen när du ringer, eller hur? Ring nu.
Då är klockan 9 här i Morgonekot som förstås domineras av den israeliska attacken mot Iran. Men det ska också handla om bristen på vårdplatser i Sverige och om protester mot flera planerade vattenkraftverk. I Ekostudion Per Edberg. Först då till nattens och morgonens israeliska attacker mot Iran. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är med direkt nu. Och Cecilia, det här handlar om de hittills mest omfattande israeliska attackerna mot Iran, eller hur?
Ja, det gör det. Den största israeliska attacken mot Iran någonsin. 200 israeliska stridsflyg som attackerade omkring 100 mål i Iran. Bland annat kärnenergianläggningen Natanz, där man anrikar uran. Ett forskningscenter i Tabriz. Och militära mål, luftförsvar och generaler. Försvarschefen och ledaren för revolutionsgardet har dödats. Liksom 6 av landets ledande kärnkraftsforskare uppger Iran. Och Iran har svarat med 100 drönare mot Israel som nu fångas upp av Israels luftförsvar. Men det här har lett till en enorm oro i regionen. Vi har hört flyglarm i Amman, inställda flyg över hela Mellanöstern. Människor här i Kairo där jag befinner mig som talar om ett tredje världskrig med stor oro.
Varför genomförde då Israel den här attacken?
Ja, Israels premiärminister säger att det här handlar om landets överlevnad, att Iran utgör ett existentiellt hot. Och det här är ju någonting som Israel har varnat för under alla de år som jag har varit i Mellanöstern. Men den kanske viktigaste anledningen till att Israel gör detta nu är att det fanns en möjlighet nu. Iran är försvagat framförallt av att olika iranska proxyarméer har försvagats. Och då tänker jag mest på Hezbollah i Libanon. Tidigare har Iran kunnat vila ganska tryggt i att en israelisk attack mot Iran skulle leda till en vedergällning från Hezbollah och det skulle avskräcka Israel från att gå till attack mot Iran. Nu finns inte Hezbollah på det sättet och därför kan Israel gå till den här typen av attack.
Som du sa, Iran har ju skickat då ett 100-tal drönare mot Israel, men hur har man reagerat i övrigt på attacken?
Ja, man har sagt att det här kommer att leda till en omfattande vedergällning. Och här vet vi ju att Israel anses kunna skjuta ner missiler och drönare som kommer från Iran. Men däremot så ökar risken, menar de flesta bedömare, för iranska terrorattacker över hela världen och attacker mot israeliska mål. Och det här gör att det är långsiktigt destabiliserande i hela regionen. Även detta att Iran nu antagligen kommer att överge alla förhandlingslösningar när det gäller kärnenergiprogrammet. Nu på söndag redan så skulle USA och Iran indirekt ha förhandlat i Jordaniens huvudstad Amman. Men de förhandlingarna läggs sannolikt på is och det här slår undan möjligheterna till en förhandlingslösning med Iran. Det är en av konsekvenserna, menar man.
Cecilia, du säger att det här kan destabilisera hela regionen. Samtidigt, hur stor tror du risken är för att det hela utvecklas till ett mer storskaligt krig?
Den risken är betydande, skulle jag tro. Men det beror väldigt mycket på hur USA agerar. USA har ju inte varit inblandat i detta, men däremot förvarnats. Och USA kan också möjligen ha avrått Israel för den här typen av attacker. Det vet vi inte riktigt, men det leder till en oro i regionen. Och det gjorde det redan för några dagar sedan när USA tog hem icke-nödvändig personal från ambassader i regionen, bland annat Bagdad. Sen finns det också bedömningar att göra när det gäller hur pass kalibrerade man kommer att vara Israel och Iran. Tidigare har Iran svarat med exakt så mycket som kunde anses vara kalibrerat för att orsaka skador men inte leda till en allvarlig upptrappning med Israel. Det såg vi i april förra året när Iran svarade med missiler som fångades upp av Israels luftförsvar. Hur detta kommer att utvecklas däremot, det är en fråga som vi inte har något svar på ännu.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Utrikesministern Maria Malmer Stenegard säger i en skriftlig kommentar till Ekot att regeringen ser mycket allvarligt på situationen och att ytterligare eskalering i en redan spänd och instabil region är ett allvarligt hot mot fred och säkerhet. Och Sveriges regering uppmanar Israel och Iran till återhållsamhet och undvika eskalering. Och så här reagerar Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister, på Israels attack mot Iran.
Det är ingen tvekan om att det som Israel har inlett nu är att betrakta som ett krig. Iran kommer att se det som ett krig. Det här kommer att pågå ett bra tag. Det kommer att spridas. Det är faror på regionen men också vidare än så. Det finns rätt mycket vi dessvärre måste förbereda oss för.
Hur stora konsekvenser ser du framför dig?
Det är svårt att veta, men du kan tala om de ekonomiska konsekvenserna. Vi får räkna med betydande höjningar av oljepriserna. Det gläder väl framförallt Vladimir Putin, men inte så många andra. Du kan räkna med ett höjt terrorhot som ligger kanske över hela världen i någon utsträckning, men framförallt i regionen.
Varför skulle det vara självklart att det här eskalerar till en större konflikt?
Därför att det är mycket sannolikt att Iran kommer att svara på detta. Ingenting är säkert i en sån här situation, men det är mycket sannolikt. Nu sägs det att de svarar med att skicka drönare. De kommer väl det israeliska försvaret till stor del att kunna hantera. Men sen finns det ju en betydande risk för att Iran kommer att slå till mot israeliska mål var helst de ser det. Nu är det inte längre bara en konflikt, nu är det ett krig.
Carl Bildt intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Det saknas vårdplatser i Sverige och trots att det här varit ett problem i många år har läget inte blivit bättre enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner som är läkare vid Norrlands universitetssjukhus är bekymrad.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år. Och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
De har haft en långsiktig prioritering på att öka antalet vårdplatser. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
Reporter Linda Schamwell. För första gången på länge planeras nya större vattenkraftverk i Sverige, i Värmland och i Dalarna. Det har varit protester mot detta och hade det handlat om vindkraftverk hade de kunnat stoppas av den kommunala vetorätten. Men så går det inte till när det gäller vattenkraft. Och så här säger kommunalrådet i Torsby, Peter Jonsson, om det.
Det är ju lite lustigt med tanke på att vindkraften kan vi ju sätta stopp för direkt, så att det är väl inte så logiskt.
Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunalråd i Torsby, där Fortum vill bygga två nya pumpkraftverk. I Höljes och Bastvålen. För 3 år sedan köpte Sören och Vivian Nilsen ett torp i Bastvålen. En del av deras mark kan komma att dränkas om ett pumpkraftverk byggs.
Ja, jag är väldigt ledsen framförallt, men jag är också arg. För jag tänker ju det är ett övergrepp liksom på naturen men också på folk som bor här.
För vindkraften infördes kommunalt veto 2009, vilket lett till att många projekt stoppats. Någon storskalig ny vattenkraft har inte byggts på decennier, vilket kan vara anledningen till att vetofrågan kring den inte diskuterats. Erik Lövström, socialdemokratisk kommunalråd i Ånge, är ordförande.